Ja, då har det blivit dags för ett meddelande från vår sponsor Golf Plaisir. Den här gången går resan till Italiens huvudstad Rom och Parco de' Medici.
Mm. En anläggning som ligger perfekt mellan flygplatsen och centrala Rom, och den har 27 hål att spela. Hade jag bokat den här resan, då hade jag gjort det under Serie A-säsong.
Ja, vilken genialisk grej.
Tajma in en högklassig fotbollsmatch och sen på kvällen spela enastående golf på dagen.
Varför inte Roma-Lazio-derbyt på Olympiastadion? Klassisk mark.
Det blir inte bättre än så.
Och sen är ju det som är så bra med den här anläggningen är att de har en shuttlebuss som går in till Rom. Det tar 25 minuter. Så du kan kliva direkt från 18 grin, sätta dig på bussen och vara inne vid Colosseum en halvtimme senare.
Ja.
Fantastiskt.
Ta en fin restaurang på en vacker bakgata i Rom, gå vidare, kolla på fotboll, upp igen dagen efter, spela golf.
Ja. Det låter som en perfekt grej för en weekendresa.
Exakt.
Eller en veckoresa.
Ja. Och närheten till Rom gör att man får, det är lite två resor i ett. För dels så får man ju golf i världsklass, men också får man
storstadspulsen.
Ja, och sevärdheter, för det finns det ju minst sagt gott om i Rom.
Skojar du? Den eviga staden.
Så vi säger tack.
Jag kan lägga till en grej. Ja, och det som är så häftigt, det som är så bra är ju att du, om du har ett eftermiddagsflyg hem, då kanske du hinner med en 18-årsrunda före flyget, i och med att det är så nära flygplatsen.
Just det. Perfekt ju.
Ja.
Och om man blir sugen på att veta mer om Parco de' Medici, så gå in på Golf Plaisirs hemsida och läs mer.
Ja, Medici eller Medici, det uttalandet kan du ju fundera på under flygresan ner. Och så frågar du på klubben exakt hur de vill att du ska uttala det.
Parco de' Medici.
Ja, det lät italienskt.
Ja, oavsett, vi säger tack till Golf Plaisir.
Det gör vi. Hej och välkomna till Svensk Golf Podcast. Idag har vi lämnat vår studio och åkt till en annan studio, nämligen Viasat Golfs studio, och har med oss Pierre Fulke. Välkommen Pierre.
Tack så mycket. Eller välkomna kanske jag ska säga.
Ja, verkligen. Tack för det. Tack för att vi fick komma hit och se hur ni faktiskt har det när ni sitter och kommenterar golf nästan året om.
Precis. Box 3 på MTG-huset.
Tom
på Ringvägen. Ja.
Hur stor är lokalen egentligen om vi ska uppskatta den? Det är inte...
Den här rummet är väl 10 kvadrat. Det är som ett sån här barnsovrum i någon normal stor villa. Där samsas vi.
Och ni är tre stycken här ibland som mest, eller?
Ja, jag tror faktiskt idag har vi precis kommenterat första rundan ifrån Dubai Tour Championship, och det var nog första gången vi satt tre stycken här i Stockholm.
Just det, för då var det Göran Zachrisson och Anders Sjöstrand med också.
Just det, och tre stycken brukar vi vara när Anders ibland är på plats på tävlingarna, eller om vi sitter on-site som på Ryder Cup, så sitter vi tre stycken rätt så ofta.
Mm. Jag har alltid tänkt att det ska vara mer nedsläckt där ni sitter. Det är alldeles för för ljust här inne.
Ja, men det beror på. Sitter man med Johan Ryström, då ska det vara släckt, och så har vi de här spottarna tända då, för det gillar han, och då får man rätta sig efter det. Och så, men annars så kör vi lysrörsmodellen.
Ja, härligt. Det sitter lite häftstift här på väggen. Hur mycket lappar sätter man upp inför en sändning? Alltså, hur jobbar du?
Jätteolika. Men det är pinplaceringar, det är lite scorekort kanske och lite sådana saker, lokala regler och annat som man kan bara snabbt titta på. Jag vet att vissa andra kör upp hela måttböcker med 18 sidor och diverse annat, men ja, jag vet inte om det har med rutin att göra. Man har gjort det här ett tag nu, men sen är det väl också lite hur pass noggrann man är och vilken stil man har när man kommenterar, och hur mycket fakta man vill pumpa ut, eller om man vill kommentera på ett annat sätt.
Vem använder häftstiften mest då?
Peter Hedblom, tror jag.
Peter Hedblom, okej. Okay. Om vi ska backa bandet, hur kom du in på tv-kommenteringen?
Alltså alla vi svenskar som har spelat på touren har ju någon gång blivit tillfrågade av Zacke då för om åren han att komma in efter rondan och så vidare och sitta med en halvtimme och prata, för förr i tiden var ju han alltid på plats när det här gick i TV3 och det var TV1000 och allt vad det har varit genom åren, och då jag vet inte om det var därifrån det kom eller, men sen vet jag att jag var med något år på Ryder Cup. Det var faktiskt bara 2 år efter jag själv spelade. 2004 var jag med första gången. Och sen på
och sen den hel tävling då. Alltså var med hela, inte bara en halvtimme utan...
Nej, utan åkte med och gjorde det som någon slags expertkommentator då.
Så det var ditt allra första...
Nej, det var det nog. Ja, någon tävling här man kom upp och gjorde till Stockholm och gjorde en tävling då, 2 om året kanske eller något sånt där. Sen när jag väl trappade ner mitt spel 2006 var det väl där, så kom det ju en skarp fråga ifrån Viasat och där de frågade om jag ville göra 10-15 tävlingar tror vi pratade om, och jag var väldigt skeptisk själv till en början just att sitta själv, för man hade alltid haft hjälp av någon, oftast då Göran, men det var mycket lättare, och så jag var oerhört nervös i början där man skulle då sitta själv helt enkelt.
Och ratta allting med tekniken och sen också...
Tekniken är inte så farligt, för det är väl bara en knapp egentligen. Men just det här att inleda en sändning. Alltså, för det är ju jag själv som... Det är lite som en golfsving, eller alltså det är själv som bestämmer när du ska starta, va? Det finns ingen som säger åt mig vad jag ska säga eller någonting. Så det minns jag, det var väldigt nervöst.
Man har ju hört en del golfkommentatorer som har sagt att inför min allra första sändning så hade jag förberett jättemycket manus, och sen kändes det som att efter 3 minuter så hade jag sagt allt jag skulle säga. Var det ungefär likadant för dig?
Alltså där har ju, återigen, Göran har ju varit en fantastisk lärare, så, eller mentor, vad man ska säga. Vi har ju alla som jobbar med det nu har ju mer eller mindre suttit med Göran från början då. Och jag minns Per Ulrik och jag gjorde precis de här misstagen som du berättar om, att jag tror jag var på ett masters ihop med Göran, och man hade liksom skrivit ner allting, man hade papper och man satte upp och han tittade på mig när vi ska köra något ljudtest där på onsdagen, och så tittade han och så undrade han, vad ska du med alla de där papperna till? Ja, så jag har ju förberett och det här, och statistik på dem och dem, och ja, det där kan du lägga undan, sa han. Och jag tänkte bara, vad är det här? Du har gjort ett jättejobb hemma.
Ja.
Men det var, men du vet ju inte vem som ska komma i bild, sa han. Så det är faktiskt sant. Om man har tagit de 20 bästa spelarna i världen, det är inte säkert att det är de som spelar bra. Så att, och han hade ju så rätt. Det var ju bara att lägga åt sidan och kommentera bilderna och
lita på sig själv lite, att man har, att du har kunskapen från början.
Ja, det tror jag man måste ha. Du måste ju ha, även om golf är långsamt spel så där, så hinner du hinner inte leta upp allting. Hur snabb du än är med fingrarna på tangentbordet så hinner du inte googla allting om spelarna, och du måste ha en viss grundkunskap kring dem. Lite återigen, och det kommer vi säkert komma tillbaka till, men lite återigen hur man kommenterar. Men vill man kanske mer berätta kuriosa och lite andra saker kring spelare och vad som händer och platserna man är på, då måste man ju ha det lite från början. Och sen inte kanske bara...
Det är svårt att hitta kuriosa på 154 spelare till på torsdag, liksom.
Ja.
Den är tuff.
Får spara till efter kvalgränsen då.
Ja, just det. Det är lite lättare.
Ja, exakt.
Men hur ser en vanlig sändningsdag ut för dig? Om vi utgår från att du sitter här i studion i Stockholm.
Ja, som idag. Sändningen börjar 8:00. Anders och jag kom hit 7:00. Strax därefter. Och man printar ut, det kommer ju på mejlen innan då, flaggplaceringar och course setup och startlistor och annat. Och Så du printar ut det nödvändigaste där som du känner att du behöver. Och sen är det ljudtest och grejer. Lite förberedelse bara med att man snackar ihop sig också. Man hörs ju av även dagen innan bara för att se. Ja, men det mesta går på rutin eller på att säga. Men det är... Allt är ju uppsatt. När vi kommer in här så är det bilder och ljudet funkar allt som oftast. Även om det bara är kvart, 20 minuter kvar till sändningen börjar så till sist så funkar alltihopa. Och sen är det bara och återigen, man vet inte vad som kommer utan det är nya intron varje vecka, det är nya spelare och man får helt enkelt kommentera det som syns i bild.
Det låter ju väldigt enkelt när du säger det nu, men jag kan tänka mig att alltså jag hade haft panik efter ja, bara introt, sen är det kört liksom.
Men man får inte bränna allt krut på en gång. Det är det som är man får, och det är det som det många gör. Jag själv har också gjort det säkert, men man får ja, man får verkligen hia sig och ta det lugnt och återigen vissa man får. Man kan prata om bilderna så tillvida att man kommenterar precis allt du ser. Men återigen, och jag kommer säkert göra den liknelsen fler gånger, men Göran han har ju varit med ett tag, och även om saker och ting har ändrats väldigt mycket på de 50-60 åren som han har kommenterat, så är grunderna tror jag de samma, och utan att på något sätt så att säga tala illa om blinda människor, så är det inte så många blinda som tittar på golf på tv. Och därför så behöver man inte alltid berätta det som händer i bild. Nej. För det ser ju tittarna själva. Och det är också en sån här grej som Göran har sagt, att det står, har du en halvmeters putt för par, det står till och med i bild, så behöver du inte säga det.
Nej.
För det ser ju folk.
Skrämma folk på näsan så att säga. Men
ja.
Jag läste en artikel för länge sedan där de hade samlat fyra legendariska kommentatorer. Bosse Hansson, Plex Pettersson, Lars-Gunnar Björklund och Bengt Grive. Och de här tre första herrarna var så avundsjuka på Bengt Grive lite grann. För Bengt Grive kommenterade inte allt han såg. Vilket många av de andra gjorde. Och det gjorde att Bengt Grive, han kunde ju faktiskt kila iväg på muggen under en tennismatch. Utan att någon märkte det, för han kommenterade ändå inte varje bildruta. Så det är lite grann det du är inne på.
Ja, men jag tror det är precis det. Och det är väl samma era och samma att berätta en sak mer än att kommentera. Att ha en att försöka ha en trevlig ton när man kommenterar eller berättar någonting är ju oerhört viktigt. Därmed sagt att man, om vi sitter två eller tre stycken, så behöver man inte alltid vara överens med varandra. Mm. Man ska ha olika åsikter, men man behöver inte börja gräla.
Nej.
Till exempel. Och det har man ju hört, inte kanske i golfen så mycket, men man har ju hört det mellan vissa kommentatorer, kanske i andra sporter eller andra länder, att de funkar inte ihop. Det går liksom inte. Utan det är tjurfäktning eller att de stångas med varandra. Och det, jag vet inte, alla är väl olika, men jag tycker inte att det är trevligt att lyssna på.
Nej. Men är argumentation och dynamik någonting man strävar efter? Eller är det något som får komma naturligt? Eller kan ni bestämma att...
Man provar ju olika konstellationer. Och det är väl klart att man har... Eller att företaget här har ju tagit in och provat folk som inte har funkat. Inte med mig och kanske inte med Anders eller med någon annan heller. Och då är det ju...
Mm.
De får ju inte prova mer.
Mm.
Det är ju ett, för det där märker man ju på en gång.
Mm. Om det klickar, så att
ja.
Säga.
Ja.
Jag vet, vi har satt gjorde för något år sedan när det var NHL i Globen. Så hade man någon tävling, tror jag, där... fansen fick vara fansens kommentator om man tog in någon. Skulle du vilja se något sånt i golf? Att det finns väldigt många golfspelare där ute och många som är intresserade och sådär. Tror du att det skulle kunna bli en spännande tävling?
Ja, det skulle vi kunna bli. Kör på det. Det är väl spännande.
Det gör vi.
Ja, det är...
Vi uppmanar till
det. Det ska jag föreslå på en gång.
Ja, men gör absolut. Det, exakt.
Den här veckan så är det finalen i Dubai. Den har ju spelats där nu några år, så jag antar att du inte behöver förbereda dig så mycket. Men hur ser en vecka ut inför själva sändningen? Pluggar du på lite om de bygger om någon bana eller så? Eller hur ser förberedelserna ut inför en vecka?
Återigen väldigt olika. Earth Course på Jumeirah har ju i stort sett sett exakt likadan ut.
Är det tionde året?
Tionde. Man har spelat 9 gånger. Och så där, och det är 33 grader varmt varje dag. Det blåser 5 sekundmeter max. Det är solsken och ja, det är banan i perfekt skick och så vidare. Så att där händer ju inte mycket. Det tar ju 5 minuter egentligen att uppdatera sig på. Just det var 99 bunkrar. Norman byggde den och öppnade 2009. Och så vidare och så vidare. Däremot på andra banor där man vet att det har hänt saker, där får man ju läsa på. Man kanske har... Jag kan tycka att det är kul att berätta om att man har renoverat klubbhuset. Som man inte... jag vet på Wentworth gjorde de det inför förra året. Och det är liksom en renovering som kostar 200 miljoner. Det är inte sådär 1,5 miljon, det är 200 miljoner. Och då tycker jag att det är synd att man inte får se bilder ifrån det. Och jag tycker att det kan vara lite dålig produktion också utav Tour Productions som ändå har sitt huvudkontor där.
Just.
Att man kan ta med en kamera in och om man får och filma 30 sekunder som vi kan prata om lite på tv. Och det är väl det jag tycker på mitt sätt att kommentera, att man vill ha mer bilder ifrån, framförallt tycker jag, platsen där man är på. Det där jag minns när man reste mycket för 35 veckor om året och man kom till en plats på kvällen, alltså när det var mörkt, och så satte man sig i en buss eller en körtjubil och så åkte man bara, och det var mörkt, och så vaknade man sen på morgonen när det var ljust och så visste man inte var man var i förhållande till saker och ting. Tyckte jag var lite bizarrt. Det var liksom, och det är likadant nu när man ska förklara var Portuguese Open går någonstans. Ja, var är vi? Alltså, det är nästan första man vill veta, var är vi? Och att man kunde fått den här, det var ju förr, jag tror det var på TV1000-tiden, att man fick den här kartan liksom, om man zoomar in. Just. Här är vi nu, har vi Lissabon, vi är 3 mil utanför, här finns det det och det. Och det tar 2 minuter att göra upp en sån grafik. Men det är rätt så bra, det är en trevlig start för tittaren tycker jag. Nu är det så intetsägande ofta, för du ser bara en grön golfbana, perfekt manikyrerad, om det är Dubai eller Portugal eller Stockholm, det ser du inte på bilderna. Nej. För du har ingen aning.
Nej, men sätta scenen lite, vad är det för tävling, vart är vi, vad handlar det om och så.
Då tycker de väl, men det där kan de googla så vi kan gå direkt på.
Ja, men det är någonting, för att det är jag vet att man på, som ju också är här i huset, på Viasat Motor inför varje lopp så att säga i F1. Där gör de ju just den här grejen att man berättar var man är. Och det är, nu är det 8:e tävlingen för året. Det här, och det tar bara några minuter i början, men då har man koll. Och nu gör ju inte vi vår egen produktion, utan vi tar ju bilderna på den här World Feed som går ut till hela världen. Och det är ju... Det är de som måste producera det. Men jag tror att man är lika intresserad i Kina och Australien och Peru som vi är här i Sverige.
Absolut. när du kommenterar, hur mycket nytta har du av din egna karriär, skulle du säga?
Ja, men det tror jag jättemycket. Jag är ju... som idag när Anders och jag sitter så är ju jag, då är det ju jag som expertkommentatorn. Sen ibland så sitter man själv och gör, kallar det för en vanlig Europatortävling, och då är man ju kommentator. Mm. Men man har ändå nytta utav, som expertkommentator då, så ska man ju då ta hand om sådana frågor som rör spelet och hur tänker spelaren, vad ska han göra här, hur ska han slå den här. Och, men jag tror att man jag tycker det är jag tror inte att den rollen som expertkommentator blir lika tydlig när jag och Anders sitter som om Anders och Peter sitter. För då Peter tar den, det blir mer fakta där. Och jag tycker det är trevligare om man sitter och bara kommunicerar. Man sitter och pratar och har en trevlig konversation och så får man in saker som jag kan förmedla som före detta spelare på ett mer naturligt sätt, utan att det blir det här pekpinnen liksom, att vad tycker du? Berätta nu vad du tycker. Du har 40 sekunder på dig att göra det. Utan att kan man väva in det i berättelsen så är det trevligare. Mm. Men det är klart att jag man spelar ju fortfarande på rätt många av de banorna som man själv har spelat i 15 år och det är rätt intressant när man kommer ut på tävlingar on site, så är det är fortfarande samma cirkus som det var egentligen sedan jag kom ut 93. Det är samma folk som sköter scoreboards, det är samma kameramän, det är helt otroligt.
Wow.
Sen har det kommit till folk, jo. Det är helt
men
otroligt.
Men stommen finns kvar där på något
absolut
sätt.
Det är ju brittiskt, så ja, det är synd att ändra.
Vilken skulle du säga är den största stunden som du har fått kommentera? Alltså vilken, är någon speciell händelse på golfbanan som du tycker är störst?
Ja, alltså det är utan tvekan när Henrik vann på tron. Mm. Dels för Henriks skull, men också för Görans skull. Det var väldigt speciellt. Och det var ju, alltså hela den dagen var ju uppbyggd på ett sätt som, det var ju ett manus som inte fanns. Och sen när Henrik får i den där då på slutet och han blir första manliga i Sverige. Och sen också då att Göran fick se det.
Mm. Och Görans tårfyllda kommentering är ju otroligt starkt och emotionellt.
Ja, det är starkt.
Verkligen. Rysningar.
Verkligen. Mm.
Ja. Så att det är ju solklart det främsta. Sen så är det ju alla de här Ryder Cup-ögonblicken också. För Ryder Cup är ju hela veckan är ju man är ju uppe i varm något fruktansvärt. Och det är så häftiga bilder och det är... Och likadant där, eftersom man själv har spelat det, så vet man vad de går igenom. Så det blir väldigt emotionellt för mig också när man kommenterar. Och man vet vad de känner, man vet vad de går igenom, man vet vad det betyder. Och ja, det är speciellt.
Kan du fortfarande bli taggad av att se Portugal Masters eller en sån tävling och kommentera en sån? Alltså...
Ja, men det beror ju på... Ja, det kan man, för att det är, eller det blir man egentligen varje vecka, för det är men det beror på bilderna du får.
Mm.
För en produktion kan ju vara jättetråkig. Mm. Och det märks rätt så tydligt, det tror jag även en tittare kan se, för man märker skillnad om du har 10 kameror på en tävling eller om du har 40.
Just.
Det är oerhört skillnad i hur snabbt du byter bilder och du har inte de här stillbilderna med vattenfall och fåglar och hissmusik och grejer, utan det händer saker hela tiden och då blir det också roligare att kommentera och det blir roligare att titta på också.
Mm. Vi kan ju bara säga det att den som mot förmodan inte har hört Görans legendariska kommentering där från tron kan få lyssna på det klippet här.
Inte för att han bryr sig egentligen, men den här putten är för att ta rekordet ifrån Tiger Woods. Ja. På lägsta vinnarscore någonsin.
Go! Henrik Stenson vinner 2000 par. Han står rekord och han har visat oss. Han har bjudit oss faktiskt. Han har bjudit in oss och han och hjälpt av Mikkelsen till en fantastisk, nej, till en underbar uppvisning. Och jag har inte så mycket att säga nu för jag har tårar i ögonen. Och jag har väntat länge på det här. 50 år har jag hållit på med det här. Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om det. Och så gör de det.
Det är fantastiskt, Göran.
Du har varit inne lite på vad man ska tänka på när man kommenterar. Men vad får man absolut inte göra då när man kommenterar?
Man ska vara försiktig att, som jag själv gör ibland och det har fått banor, att harkla sig. Man ska inte äta kexchoklad. Det låter väldigt mycket och man ska vara väldigt ärlig mot tittaren. Man ska, och det, jag tror att det gäller hela upplägget, man ska även vara ärlig mot sig själv, man ska hitta, och det här har jag precis gjort egentligen i år, känns det som att jag är komfortabel i hur jag själv kommenterar. Man försöker inte vara någon annan, man försöker inte göra något hittepå eller något sånt där, utan man har hittat sitt sätt att kommentera på. Det tror jag är viktigt, och det hänger också ihop med det ni frågade tidigare om det här med olika konstellationer och dynamik mellan två personer som sitter och kommenterar i 6 timmar. Det måste funka, och då kan du inte vara, någon annan, utan du måste liksom gå på det som känns rätt, och det blir också rätt mot tittaren, tror jag. Sen om de gillar det eller inte, det märker man ju, för antingen så blir man ju långlivad eller kortlivad.
Hur svårt var det att hitta just din stil, skulle du säga?
Nej, men alltså jag tror att man
för det är väl ändå en svår balansgång, för du lyssnar på vissa och har dem som inspirationskällor och så, men samtidigt vill man inte ta för mycket för att låta som dem, utan liksom hur navigerar man fram för att just hitta just,
nej, men det är, jag vet faktiskt inte hur det kom sig. Jag bara kände det här någon gång i våras. Jag kommenterade en tävling själv, vet jag, en av de här mindre tävlingarna där det också var en rätt så dålig produktion. Och jag satt och ja, man tänkte, vem är det som sitter och lyssnar på det här egentligen? Men då, när den sändningsdagen var slut och så gick jag ner till hotellet här där jag bor på, så slog det mig att, ja, men det var, och den dagen gick rätt så fort, trots att det var 4 timmar eller vad det var. Men då kände jag att, ja, men det där var ju faktiskt rätt så bra. Trots att det var en dålig sändning då, eller mindre bra sändning. Så kände jag ändå att det där var ju faktiskt jag som kommenterade det där på mitt sätt, och rätt eller fel, men det kändes i alla fall bra för egen del.
Ja, då har det blivit dags för ett meddelande från vår sponsor Golf Plaisir.
Jajamän, Golf Plaisir grundades 1992 och de är störst på golfresor i inte bara Sverige utan i hela Skandinavien.
Och det jag verkligen gillar med Golf Plaisir är att de alltid har golfvärdar på plats som fixar med tävlingar och utflykter, så att vi som åker bara behöver fokusera på vårt eget spel, och det kan ju vara nog med problem.
Ja, jag behöver inte mer att tänka på. Nej, än den där förrädiska slicen. Och om man vill göra en lite mer speciell resa så kan Golf Plaisir hjälpa dig, eller kanske framförallt deras systerbolag Out of Bounds, för de skräddarsyr golfresor, ja, efter behov och behag helt enkelt. En resa som vi verkligen vill att ni åker på, eller en anläggning vi vill att ni åker till snarare, är Parco de Medici i
eller
Italien.
Medici.
Ja, Medici.
Medici.
Läs mer om Parco de Medici och andra resmål på golfplaisir.se. Tack Golfplaisir.
Hur skulle du säga att din stil är nu jämfört med 2006 när du var med i Ryder Cup som expert första gången? Hur mycket har förändrats sedan dess?
Nej, men jag vet inte, men det är väl lite det jag har pratat om, att man då kommenterade varenda liten putt och allt som syntes i bild, ja, kommenterade man, och medan nu så kan man irra iväg lite grann och prata om något annat, och om det, om du hinner se fyra spelare slå sina slag på en torsdag förmiddag, det är inte hela världen.
Nej.
Det är ett maraton och vi har sprungit 3 kilometer. Så att tävlingen avgörs inte förrän på söndag i alla fall, utan men återigen, sen gäller det att följa med i bild och veta när du då ska bromsa din egen historia och kommentera det som sker. Det kan ju vara någon som gör holding one eller vad som helst, då får man vara med på det. Återigen så är det ju, Göran är ju i alla fall var han tidigare, han var ju mästare på det. Han kunde ju prata om vad som helst och sen lämna det i 10 minuter och sen komma tillbaka till det.
Så många gånger man har hört honom mitt i säga Stensson,
ja,
slag, och sen återuppta det.
Den här, ja, i bästa fall. Det kan ju ta en kvart.
Ja, precis.
Så att och det är inte bara golf han kommenterar så. Han har visat mig liksom, när man är hemma hos honom och käkar middag, så kanske man har tittat på något klipp ifrån, det kan ju vara en sån för mig tråkig sändning när man tittar på Whitbread-segling, som ju måste vara just ännu tråkigare att kommentera, ännu mer långsamt att kommentera än golf.
Mm.
Och han får ju till det där i alla fall.
Mm.
Så att säga vad man vill om Göran, men han är så oerhört erfaren och i branschen. Han är ju, men det är kanske också lite svenskt, för det kan man själv känna igen sig när man kommer utomlands och folk i Storbritannien. Om jag är på Wentworth och kommenterar PGA Championship, så är det ju fler folk egentligen i England som känner igen mig som golfare så att säga, än vad det är i Sverige. Och Göran är ju oerhört känd och har en oerhört, alla har en oerhört respekt för Göran i branschen utomlands. Kanske till och med mer än i Sverige.
Kan man säga att han var en förebild för dig när du började kommentera?
Nej, inte i början egentligen, men man inser att allt han har sagt genom åren när vi har varit iväg, det är bara liksom så här små pointers att tänka på. Har han ju haft rätt? Mm. Allt ifrån de här papperna i början som man bara kunde egentligen använda och tända i brasan med, till att det här med tonen, att man ska ha trevligt, för det lyser igenom, alltså det går igenom, och ja, allt han egentligen säger eller har sagt har ju stämt, och det har ju kommit med åren att man inser att det faktiskt är så, och det är rätt så spännande. Sen tror jag kanske att Bengt Grive eller Plex Pettersson eller vem som helst hade sagt samma saker.
Mm. Ja, de är ju från samma generation och samma skola. Så det,
ja, och rutin.
Ja, precis. Mm. Och vi ska säga det, vi har ett poddavsnitt med Göran Zachrisson som vi varmt kan rekommendera att lyssna på efter detta. Nu har du ju hyllat Göran Zachrisson. Vilka andra kollegor skulle du vilja lyfta fram som gör ett bra jobb?
Jag tycker vi alla gör ett bra jobb. På allas våra olika sätt. Och som vi också har varit inne på, så fungerar vissa av oss bättre ihop än andra. Och det gäller att hitta de där konstellationerna och spinna vidare på dem och försöka utveckla. Jag tycker de som jag jobbat så att säga mest med är ju Johan Rydström, som är, Johan är bara en, vi har ju spelat golf tillsammans, han är några år äldre än mig, men när han var ju på touren när jag kom ut och vi spelade golf där och spelade ofta inspelningsvarv ihop på de tävlingarna vi spelade samtidigt och så vidare. Och Johan är bara en, han är bara så härlig människa. Kan tyckas lite sävlig så där ibland och lite, men det är hans sätt att vara på, men han sitter inne på en oerhörd kunskap som och det man hör när vi pratar och vi sitter och diskuterar om resultat som har varit eller vem kom därifrån, det är ingenting som vi sitter och liksom googlar, utan det sitter någonstans i bakhuvudet, och Johan är fantastisk på det. Och sen Anders Sjöstrand som jag satt med här idag, han är ju en riktig arbetsmyra. Han är oerhört duktig. Han har blivit jätteduktig på kort tid som kommentator, men också det finns ingenting, han säger aldrig nej. Han bara kör. Mm. Och vi pratade om det idag, för 2 år sedan var jag här nere på Jumeirah och var reporter på plats, och han springer runt där i 35 grader varmt egentligen 2 varv, för han springer och jagar allihopa, och hade han haft en sån här stegmätare på sig så hade han säkert gått 3 mil eller något där.
Precis.
Och jag vet på US Open i år på Shinnecock, där det också var långa avstånd och jaga spelare hit och dit, och det var, han verkligen sliter.
Mm.
Så att, och det är väl egentligen de som jag jobbar mest med.
Hur mycket mer krydda och kvalitet tycker du att det ger till en sändning att ha folk på plats som när Anders är utsänd då på banan ni pratar om? Hur mycket extra ger det än att ni alla bara sitter här i studion så att säga och kommenterar till bilderna?
Det är lite, ja, det är klart att det tillför. Det ska man inte sticka under stol med, men det är också lite beroende på produktionen, för det får inte bli, vilket vi gjorde tills för bara kanske 5 år sedan eller något, så blev det, och framförallt på Nordea, alltså våran svenska tävling, där man gick med, vi säger att Kinhult inte syntes så mycket i bild. Och så går, på den tiden var det Kricken som gick med mycket, och då blir det mer att han, det blir som ett radioreferat, för du ser aldrig bilderna.
Nej.
Och det blir, har vi ju så att säga lärt oss med tiden, det blir väldigt konstigt. Och så tycker jag inte man ska använda en barnreporter. Jag personligen tycker jag heller inte att man ska använda en barnreporter att bara förmedla fakta. Han har 151 meter kvar, det blåser si och så, flaggan står där, missa inte höger alltså det här, för det är också sånt som man faktiskt oftast ser i bild.
Mm.
Och det kan bli väldigt upprepande och jag tycker monotont, alltså det blir lite platt.
Vad vill du då ha istället där från en barn?
Nej, men jag skulle vilja veta hur är stämningen på publiken? Går att beställa bolognese i restaurangen? Alltså hur ser det ut? Återigen lite där med Wentworth när man renoverar. Hur ser det ut där? Alltså
ja, lite så här,
upplevelse från ranchen. Ja. Alltså hur värmer Kinhult upp då?
Mm.
Han är 40 minuter innan så kommer han till ranchen. Då börjar han slå lite wedge, sen gick han upp till driver. Med 17 minuter kvar så gick han till putting green.
Mm.
Sånt tycker jag är mer intressant än att veta.
Ja, för det kan man ju aldrig få se i bild nästan på en tävling. Då ska man riktigt
stor tävling. Lite de
och
här,
Tiger Woods typ.
Ja, precis. Så lite som idag på tourfinalen så visar de lite då, ja, några spelare och sådär. Och jag vill veta hur känns det att gå från ranchen till ettans tee? så är det 10 rader djupt med publik där, eller stämning. Alltså, sånt tycker jag att man ska förmedla. För det är sånt som man annars, som du säger, kanske inte ser. Eller...
Mm. Ja, jag hur tycker du att kommenteringen ska utvecklas framåt?
Jag tror kanske att det handlar mycket om att jag tror att vi måste få hjälp med kommenteringen. Eller att kommentera bättre, ska jag kanske säga. Och det tror jag att man gör med tekniska hjälpmedel. TopTracer är en sak som är jättebra. Vi har träffat Daniel Forsgren många gånger när vi har varit ute på framförallt British Open och pratat lite grejer med honom. Och jag minns för många, många år sedan, nästan det första vi sa, det var att det är jättetoppen att se det på från tee. För det är en fast kamera, enkelt att installera för dem och så vidare. Men det roligaste för tittaren hade ju varit att få se, tänk er själva när Babbas slag på US Masters i särspelet när han ligger inne till höger på tian, ha en top tracer där och få se den här skruven. Det blir ju häftigt.
Absolut.
Och nu har de ju börjat lite grann med att köra mobiler då. Så det tycker jag att man ska utveckla ännu mer. Jag tycker man ska utveckla, och det har jag sagt under hela året, att ja, man får ju se lite grafik då där man, hur puttarna lutar och så här. Men man skulle, tror jag, väldigt enkelt kunna lägga in, i och med att man via Greenbook redan har skannat in alla greenområden, så kan du lägga in ett lager så att säga över bilden, eftersom att du från greenkameran, den är ju statisk högt upp och du kan titta ner och lägga in ett lager med skuggningar eller alltså som ligger där hela tiden. Så du även kan se det på slag in mot green. Hur det kan studsa, och då kan vi kommentera det, att där ser ni lut. För annars är den kameravinkeln den sämsta tänkbara, för allting ser ju platt ut.
Ja, precis, när en boll ser ut att stanna och sen ta fart, för att man ser inte lutningen.
Exakt. Ja. Och det är svårt för oss att förklara att här lutar allting från höger till vänster. Man kan studsa den på kullen och så rullar den in. Hade man fått den informationen då, för ofta filmar de ju så att man ser det innan de slår, då hade man lättare kunnat berätta om det. Så att det är väl lite sådana tekniska hjälpmedel. Jag tycker att man... Det har blivit bättre under året, eller kanske man ska säga att Europatouren har blivit bättre att ge oss information i rutan. Det kan vara 5 sista tävlingarnas resultat, det kan vara statistik, sånt, för då slipper vi leta upp det där hela tiden. För det är ju trots allt 156 spelare med varje vecka, och det blir fasligt bläddrande eller knapprande på datorn. Så vi behöver nog lite hjälp med det där.
Ja, och för tydligheten skull för tittare också. Det är lättare att se grafiken än att du ska rabbla och 2008 var det här resultatet. Ja. Alltså det går ju snabbare att förstå liksom. Så det är ju,
ja, och vi kanske inte heller alltid behöver återigen säga det. Nej. Står i rutan.
Nej, precis.
Just när vi gjorde vår poddinspelning med Göran Zachrisson, så berättade han om en händelse under The Open då hans bås välte i vinden och han fortsatte att kommentera liggandes. Var du möjligtvis med under den sändningen?
Nej, det var tidigare. Okay. Men det är så, alltså det är det roligaste jag någonsin hört, och när han berättade det där med sin inlevelse och hur han då fortsätter att kommentera liggandes. Med allting huller om, det är helt otroligt.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Så att, ja. Nej, jag var tyvärr inte där. Eller jag kanske tur att jag inte var.
Ja, han i sändning säger, jag har kapsejsat, jag återkommer.
Mer om det här kan ni höra, alltså Göran berättade om i det avsnittet i podden. Men vad är det dråpligaste du har varit med om under sändning ute på fältet? Eller kanske här inne i studion, om det händer.
Ja, alltså det har nog inte varit någonting. Jag försöker dra mig till minnes allt som har hänt. Eh, nej. Det har varit ett tråkigt liv.
Eller bekvämt kanske.
Ja, nej, det var nog inte så. Det har väl mer varit att, inte just under själva kommenteringen, men jag minns när vi, och detta är ju också med Göran, och då, det här måste ju ha varit 2009 på Turnberry, va? Det är 10 år sedan då. Ja, då var Göran 70 år. Pigg 70-åring förstås, men ändå. Och då fick vi parkera. Normalt sett så parkerar man ju rätt så nära TV Compound och så går man några hundra meter och så här. Men det här var, och Turnberry användes ju under andra världskriget som flygfält. Och då parkerar man, vissa delar av de här korsande flygfälten finns kvar. Och det var väldigt smidigt för publik och även för oss att parkera då. Men det här var ju alltså, det är 3 kilometer där från där vi jobbar. Och då ska vi varje dag då,
efter ett 14 timmars pass typ, ja, gå 3 kilometer.
Dels vid klockan 6 på morgonen när vi kommer så ska vi gå 3 kilometer. Och så sen vid 10 på kvällen så ska vi då gå tillbaka till 10 kilometer.
Det är ju det man längtar efter, eller hur?
Ja. Och som du var i bra väder det året, så att vi behövde inte gå där i regnet. Men,
festivalstämning med stövlar och
exakt,
lera.
Och ja, Hultsfred. Det är väl sådana grejer mer. Mm. Annars har vi klarat oss, förutom sådana här som man numera anser är rätt så normalt, där man jag vet vissa gånger, alltså man har fått klart ljudet och synkat bild och ljud ibland så här 30 sekunder innan sändningar och sådana saker. Men,
upp i varv under inledningen då?
Nej, för vi kan inte göra någonting.
Nej, just det, precis.
Alltså vi sitter där och vi bara väntar och teknikerna kryper under skrivbordet och bakom alla knappar och kablar och grejer, och till sist då så får man tummen upp då, och då är introt nästan igång liksom.
Det är då du önskar att du hade de här vybilderna över Lissabon och staden. Och, så att du hade köpte lite tid. Oh. Apropå The Open och långa sändningar, för är det de längsta sändningar ni har under året? Hur lång är en torsdag under The Open?
14,5 timme tror jag det var i år.
14,5 timme. Hur får man ihop det logistiskt?
Ja, alltså i år var vi faktiskt mycket på grund av banan Carnoustie, som vi alla har varit på väldigt mycket. Det var inga ändringar på banan, ingenting som var konstigt, utan Göran och jag och Johan var hemma och Anders var på plats.
Just det.
Det var första gången. Vi har alltid varit på plats innan på The Open, men så gjorde vi i år och det funkade väldigt, väldigt bra.
Mm. Hur många varv hann Anders gå på 14,5 timme?
Ja.
Den steg räknade.
Det var, ja, precis. Faktiskt så var hans parking den veckan var bortanför nians grin. Vilket är längst ifrån klubbhuset. Så att, nej, men det var det funkade faktiskt bra att göra så i år.
Och hur många timmar i taget gör ni då under ett sådant här 14,5 timmars pass?
Ja, vi försöker ju växla. Då var vi ju vi gjorde väl man ser till att man om du börjar på torsdagen, säger vi, så kan du gå hem lite tidigare på kvällen. Och sen, men jag tror vi gjorde så att det var nog samma person som började bägge dagarna, så att man,
ja, just det, har dygnsrytmen nästan.
Ja, lite så. För den som sitter kvar på kvällen, han sitter ju, ja, det jag tror det slutade, var det 21,
21 22 kanske.
Var 21 var det, ja, 8 lokaltid och så.
Just det.
Nej, men det är klart att det är segt, men är det någon tävling som, eller något mästerskap som det funkar på, så är det ju The Open. Mm. För att det är oftast på banor där det händer väldigt mycket och folk spelar på lite olika sätt. Och i år så såg vi ju två spelstilar, minns jag. Det var dels de här som kom dit och körde driver överallt, och sen så var de spelade lite mer. Så då händer det någonting. Det är skillnad om jag hade kommenterat en tourfinal som i Dubai på en bana som man egentligen bara kan spela på ett sätt.
Mm.
Och traggla igenom en sån i 14 timmar, det hade nog varit värre.
Mm.
Jag måste bara göra återkopplingen till när Göran då är på Nya Zeeland och kommenterar Whitbread. Tänk dig då, liksom, när det är vindstilla i 7 dagar i rad. Vad sitter man och pratar om då?
Och du såg, han visade dig i sändningen.
Ja, men det har man ju sett några gånger. Ja. Men tänk dig liksom när det ligger 15 båtar och bara liksom snurrar runt och letar vind i 10 timmar. Själv.
Då tycker man att en golfsändning är en riktig action.
Ja, det är ju Schwarzenegger. Det händer ju grejer.
Och verkligen. Verkligen.
Tittar du på några andra sportsändningar och lyssnar på hur kommentatorerna pratar där för att inspireras och så?
Väldigt lite. Jag ska inte säga att jag är ointresserad av sport, men jag tittar på oerhört lite tv överhuvudtaget. Och sen så tror jag det är... Jag vet inte om man skulle kunna... lära sig av andra sporter, för det är, som jag sa inledningsvis, det att kommentera golf är väldigt annorlunda mot en fotbollsmatch eller hockeymatch. Det går fort, det händer saker, det blir en golftävling är ju väldigt utdragen, och jag tror att möjligtvis på er tidigare fråga här, så kanske det är Europatouren har ju provat lite grann nu med de här Super Sixes och Shot Clock och de här tävlingarna som ju faktiskt påverkar vårt sätt att kommentera lite grann, för det blir ju lite snabbare.
Mm. Vad tycker du om...
Jag tycker det är toppen.
Ja.
Utan att gå in i detalj på saker, för det går säkert att förbättra, men just de här formaten och korta sexhålsmatcher eller vad det kan vara, alltså jag tycker det är toppen.
Mm.
Allt ska säkert inte vara sånt. Nej. Men det ska finnas
mer.
Ja,
ja.
Och det var ju kul, för spelarna sa ju verkligen det efter Österrike där, Shot Clock, där de hade de här
slagklockan på varje slag.
Ja.
Alla spelare.
Och alla hade de ju med sig. De hade ju en klocka som tickade i varje grupp och en domare med och allt detta. Det var ju, spelarna var ju, tyckte det var toppen.
Vad hade du själv tyckt om det hade varit på din tid?
Jättebra. Jag var nog en av de som spelade rätt så snabbt. Krånglade inte till det för mycket. Men just att man kan korta en ronda med 40-50 minuter.
Mm.
Bara genom...
Det är helt sjukt egentligen.
Ja.
Vad gör de i 40-50 minuter?
Funderar. Nej, men det är det de gör.
Ja.
De funderar och det som också var kul var att de som spelade bra i tävlingen, många av dem var ju faktiskt de som tar rätt så lång tid på sig normalt. Så när de snabbade upp spelet så gick det bättre.
Mm.
Ja, resultaten överlag var ju väldigt bra i den tävlingen, vilket man kan tro skulle bli lite sämre då när det blir lite ovant liksom. Men det var ju väldigt bra scorer liksom, överlag hela den tävlingen. Och det var inte många som fick plikt heller.
Två stycken tror jag.
Ja, två.
Ja. Det är ganska bra. Ja, här i Viasathuset finns det ju många andra sporter. Bland annat fotboll som finns på hög nivå. Champions League och Premier League i England. Hur skulle Pierre Fulke låta som en fotbollskommentator?
Jag vet inte. Som jag sa nyss så är man inte så sportintresserad så. Men det är klart att man kanske skulle klara av en sån sak också. Jag tror att man får plugga mer. Man får speeda upp rösten lite grann och sådär. Men det, återigen, jag tror att det är lättare att kommentera den typen av alltså lite snabbare sporter. Där du får, för du får man kör ett antal minuter och sen så får du naturliga break och lite avbrott där man kan lugna ner lite grann, och det, här styr du i golf, så styr man ju allting själv för det går nästan i samma takt hela tiden, så det ställer nog lite mera krav på en som just som golfkommentator, och att man inte som vi började säga, inte har bränt allt krut första 7 minuterna.
Nej, den blir jobbig även under en fotbollsmatch.
Ja.
När man får stå och säga efternamn då i 70 minuter sedan.
Ja, just det.
Kan du bli avundsjuk på en fotbollskommentator då, som är klar efter 2x45 istället för era pass som är betydligt längre?
Nej. Alltså det är väl mer någon gång när man har träffat dem här i kåken, så har man väl sagt att när man har varit ute och hämtat en kopp kaffe eller någonting, så har man väl bara sådär lite spydigt såhär, jaha, så din dag är slut nu, du går hem nu. Ja, vadå, har du mycket kvar eller något sånt där? Ja, vi har precis börjat så vi har 4 timmar kvar. Men har du så kul hemma? Ja. Där. Men nej, jag tror att deras tid, de får lägga mycket mer tid hemma innan förberedelser och medan vi kan nog komma lite och ta det som det kommer.
Ja, och är du Niklas Holmgren då är du ju svettig och andfådd efter 90 minuter också.
Ja, precis. Ja.
Man försökte för några år sedan under VGC-tävlingen i Mexiko, tog man ju in fotbollskommentatorer till en av inspelsdagarna, två mexikanska fotbollskommentatorer som kommenterade allt de såg på putting greenen och övningsfältet. Vad tyckte du om det där testet?
Ja, jag minns inte så mycket, men däremot så var det väl de och det tror jag de spelade upp även i år, var det väl någon som gjorde Holding One, och den mexikanska kommentatorn på, alltså tv-kommentatorn,
just det, golfkommentatorn,
ja,
just det,
kommenterade ju som att det var ju fotboll, och det var ju, alltså det är helt fantastiskt, alltså ja. Den inlevelsen, och det är ju ja, det ser man väl kanske inte så mycket på Viasat Golf. Men
vem skulle ta på sig
den? På ett annat sätt. Ja, det är väl Peter Hedblom då. Men nej, men alltså jag tycker allt som kan tillföra variation på något sätt tycker jag är bra.
Men jag kan, en sån kommentator i 6 timmar till ganska långsam golf-tv, det måste ju bli väldigt irriterande eller frustrerande att lyssna på, tänker jag.
Ja, det tror jag också, men det är många, men det är i alla fall, det finns ju folk som vill ha antingen, det är verkligen två skolor, antingen så vill man ha, om vi har Göran som ena ytterligheten där och hans lugna sätt att kommentera på, och sen de här som är mer faktaberoende. Och också snabbare då, det ska vara varje slag ska kommenteras med millimeterpassning, så att det är de två ytterligheterna. Sen tror jag att man blir, jag tror kanske inte att de här som vill ha den här fakta uttömmande så att säga fakta boosten på varenda slag, jag tror inte de tittar på en sändning som är 6 timmar. Utan de tittar kortare tider. Sen kanske de går ut med hunden eller leker med barnen och sen kommer tillbaka igen. För jag tror inte man orkar titta på 6 timmar och sånt.
Sitter du hemma och följer när Sjöstrand sänder och skickar du då rättelse till honom om man säger något fel, eller försöker du undvika att titta på golf när du inte är i sändning?
Det är lite olika. Man måste, till viss del så tittar jag varje vecka mer eller mindre, för att man måste hålla sig ajour, man måste veta lite vad som händer. Ja. Men det är klart att vi skickar lite, nu säger vi inte fel så ofta på Viasat Golf.
Förstås.
Men då det händer så är det klart att, råkar man lyssna just då, det är klart att man skickar ett sms till den som nu kommenterar. Det blir bara roligt, för och det hände faktiskt rätt så nyligen, han kommenterade, och det var just Anders, han kommenterade något och det dök upp en fågel som han sa var det var en rosa fågel med långa ben och lång näbb, och han sa att det var en häger, men alla som har någon koll och vet att det var en flamingo. Så att det fick han ju veta väldigt, väldigt snabbt. Och det var så kul, för vi hade, och varför det var kul var för att vi hade tillsammans suttit och kommenterat en tävling 2-3 veckor tidigare, och det var precis, vi hade då kommenterat en häger. Okay. Så att, men
då kom det ett sms här i
det studion. Smattrade direkt i telefon.
Du hörde plinget i sändningen.
Ja, nej, men det var jag som skickade. Jag satt hemma.
Ja, exakt, ja.
Så att det var kul. Men det är ofta så där att man och då tar man ju upp det där att skickar Anders till mig någon passning, så säger man ju det, att det är bra Anders, tack för hjälpen. Mm. Det är bara kul.
Ja, precis. Härligt, det här golfkommenteringsavsnittet går faktiskt mot sitt slut. Vi har dock en fråga som kommer att leda oss över till nästa avsnitt, för vi kommer att få höra mer om Pierre Fulke. För det är ju så att när du inte sitter i kommenteringsstudion så arbetar du som banarkitekt. Händer det dock att du mitt under en tv-sändning från en tourtävling ser saker som borde åtgärdas rent designmässigt?
Ja, det gör man. Det är så här yrkesskada som man... Det gjorde jag ju redan som spelare, så gick man ju och tittade på saker och ting och tyckte att det var botten eller toppen. Och ofta blir det att man pratar om det. Vi pratade om det idag. Bunkrarna här på Jumeirah är ju väldigt speciella, väldigt kaxiga sådär.
Extrema.
Ja, de är väldigt in your face. Och det är klart att man tar upp en sån sak och diskuterar det. Så att sen sitter väl jag försöker vara försiktig, framförallt med egna. Det händer ju ibland att det kommer en någon svensk spelare som representerar en klubb som jag har varit involverad i och sådär. Jag försöker, det är klart jag svarar ju på tilltal om Anders ställer en rak fråga till mig, men däremot så försöker jag vara väldigt försiktig med min egen reklam, så att säga. Det tycker jag man ska vara. Och också kanske då med vad man kan uttrycka sig som att ja, det där kanske är, jag kanske inte hade gjort på riktigt på det sättet eller något sånt där, mer än att säga att så här ska man göra.
Ja, men precis.
Så att, och det är väl återigen det där med tonen och sättet att säga på, så kan man vara lite försiktig ibland.
Superbra. Det leder oss in på nästa avsnitt med Pierre Fulke.
Exakt, så fortsätt följa Svensk Golf Podcast för att få veta mer om Pierre Fulke och hans banarkitektur.
Yes. Tack för nu, Pierre.
Tack själva.